Idag besöker Smakernas Österbotten en ekologisk biodling i Överporma som heter så mycket som Marksgård. Och jag har här till en början med mig företagarparet Marina och Mark. Välkomna till Smakernas Österbotten.
Tackar.
Tack.
Från Luxemburg till Överporma, ni har en jätteintressant historia. Mark, berätta i en början att hur kom ni hit?
Nå, det är ganska länge sedan. 1986 då jag skrev ingenjörsexamen så hade jag en kompis som hade en brevvän här i Finland. Och han sa om vi klarar av den här examen så då får vi och hälsa på. Jag sa jo, jag får med men var tyst bara, jag ville läsa den lite ännu. Och då vi skulle få diplom efteråt så ringde jag upp mig och sa, jag tänkte att jag skulle fråga när vi skulle råkas, mötas där på platsen. Så sa nej, vi får till Finland, till råk den här brevrännen. Okej, sa jag, jaha. Inte hade jag några pass, inte hade jag några biljetter och ingenting. Men no, så får vi då, efter att jag hade organiserat all de där sakerna, så kom vi hit till Finland. Inte visste jag vart vi skulle far, bara att det var en brevrän. Jag kom fram och sa att det var en brevrän inno och jag är gift med henne nu.
Så Marina, du är alltså Purmabo?
Jag är född i Purma, ja. Och gått i Pedersö gymnasium och sen i Borgå social handledare. När jag var på tvåan i gymnasiet så kom de in breven till Benne station. Och jag brukar säga att om man står tillräckligt länge där så hittar man någon kar. Och det var där jag såg Marco Jean-François första gången. Och Marco och jag gifte oss då några år senare när jag var färdig med studier.
Men det är så att ni har alltså bott i Luxemburg förrän ni har flyttat hit till Purma?
Jag flyttade dit och jobbade som au pair. Jag tänkte att jag far dit ett år och kollar om den här karen som jag då lärt känna på semestrarna. Om det är någonting som man kan bygga vidare på. Så jag for dit och sa åt mamma att jag stannar ett år. Och det här ett år blev till 11 år. Och under de 11 åren så födde vi 3 barn och... Och vi jobbade, jag hade en egen butik och Mark jobbade som ingenjör på en elfirma och hade biodling som hobby. Så där byggde vi hus och mådde bra.
Hur blev det att ni flyttade till Finland från Luxemburg och började med biodling?
Ja, i Luxemburg har vi haft bier redan. Ja, jag har varit med där som barn. Pappa min hade bier så jag är andra generationens biodlare. Och jag var alltid intresserad av biodling men hade även tänkt på att satsa på hela Luxemburg, men det går det inte. Jag var lite rädd för det alltid är så dyrt och man klarar inte kanske finansiellt att satsa som... Det blev biodlare, så yrkesbiodlare, så då kom jag på att vi kanske flyttade till Finland och började där. Vi hade köpt Marinas mammas hemgård och hade som sommarstugor egentligen och då började vi... Börja tanken gro och växa och så småningom så bestämde vi oss för att flytta.
Om vi får närmare in på processen här med ekologisk biodling. Vi har haft en ganska kall, tycker jag, vår i år. Hur påverkar det här vädret på biodlingen?
Jo, väder är nog den viktigaste delen just med biodlingen. För det bestämmer ju utvecklingen på samhället och också på naturen. Vi som människor tycker kanske att på våren ska det bli varmt, 20 grader helst från början och så ska det fortsätta med värme alltid nästa snön kommer, men för naturen är det något helt annat, speciellt för bier också. För bier ska, för i min uppfattning som bier är att det ska vara lite varmt i början av våren och så att bier kan börja med den här yngelsättningen. För bina övervintrar normalt på en styrka på 10-20 000 bier per samhälle. Men under sommaren så då kommer de upp till 60, mellan 60 och 100 000 i antal per samhälle. Och just den här styrkan, det får oss egentligen på våren. Och drottningen lägger ungefär mellan 1 000 och 2 000 ägg om dagen. Så om den här värmen kommer på våren så... Så spelar det in att drottningen börjar riktigt den här äggläggningen på full. Och så fortsätter hon även om det blir lite kallare efteråt. Men naturen, om det blir kallt så stannar naturen upp. Det betyder att det kommer inte blommorna De växer inte så, de kommer inte så fort fram. Och just den här bistyrkan blir större och större, för att bi behöver från ägg till hon flyger ut ungefär en 40 dagar. Så man räknar att det är bra just på våren att man har ett köldknäpp egentligen, så att bistyrkan fortsätter växa och att nu naturen håller upp, stannar upp ska vi säga, så att då blommorna kommer fram så har vi styrkan för bisamhället också. Och så kan de köra lite bättre, de får bättre skörd. Och vi biodlare, vi lever ju egentligen av det, att vi får nå honom.
Hur många biodlingar, bihem eller vad kallas de?
Nå, vi har en 200 samhälle, det beror lite på säsongen. Och de är fördelade på en 30-35 bigårdar. På vintern har vi en under 30 och på sommaren flyttar vi en del samhälle ut i skogen. Det man inte slipper egentligen på vintern, så då kör vi ut dem till skogen till få just köra den här skogshållningen som vi är känd för.
Till nästa så skulle jag vilja veta att hur ser en vanlig dag ut för en biodlare under säsongstid? Eller ska vi säga ekologisk biodlare?
Nå, jag tror alla biodlare har ganska mycket jobb, men för ekologiskt är det ännu, speciellt för vårt sätt som vi arbetar, är det ännu mera jobb. Så man kan räkna mellan 14 och 16 timmar arbetstimmar per dag rakt igenom utan helg. Men det finns mycket jobb att göra. Men värst är det från maj, juni, mest midsommar ungefär, allt till september, mitten av september. Då ska allt ske egentligen. Från då vi avlar även drottningar hemma och ställer till så att kunder får köpa svärm eller samhälle. Så allt den där biten ska med. Utök samhälle med ramar och lådor och skörd efteråt honungen, ge honung till, eller maten tillbaka alltså som ekologiskt socker då. Så att bina har någonting för vintern att äta. Så det hela allt måste rymmas inom den några få månader.
Jag vet inte om man kan kalla det för skörd, men hur mycket honung odlar ni per år?
Man talar nu om skörden egentligen. Så skörden, medelskörd, 10 års medel är 40 kilo per samhälle per år. Men det kan variera. Vi har haft från kanske 50 kilo var minimum till sen lite över 80 kilo per säsong. Och om man tar då i 10 år så blir det ungefär 40 i medel.
Smakernas Österbotten presenterar producenter och restauranger från runt omkring Österbotten. Vad erbjuds det på? Lyssna på programserien på tisdagar 13:30 och som repris torsdagar 10:30 och lördagar 11:30. Smakernas Österbotten finns även på 7days.fi. Där kan du läsa om våra smakrika äventyr. Jag har med mig nu till nästa här Larissa som ansvarar för marknadsföring och sociala medier här på Marksgård. Välkommen till Smakernas Österbotten.
Jo men tack.
Du vet en hel del om ekologisk biodling. Till nästa kanske du kan berätta till oss att hur skiljer sig ekologisk biodling från konventionell?
Yes. Så biodling är ju en hel vetenskap, att den här informationen och kunskapen baserar ju sig på 2 generationer, alltså från min farfar till min pappa och så nu tredje då jag då som hjälper till och sånt. Att konventionell biodling så började vi ju med då vi flyttade hit men ställde då om till ekologisk för några år sedan. Skillnaden mellan de två är ju först och främst just med bekämpningsmedel, hur man använder dem och vilka mängder och sånt. I konventionell så det är ju vanligen just de här medicinerna kan man använda syror som oxalsyra. I ekologisk så är det som biologiska medel man ska använda, och det finns också där lite restriktioner. Vi på Marksgård använder ingen av de här, utan vi har helt tagit avstånd från alla de här bekämpningsmedel. Så där är det en sån här som för vår del är väldigt stor i och med att vi är väldigt måna om den här binas grundhälsa och vill att de ska må bra och också klara av vintern bara. För när man övervintrar bin så märkte vi ju då där vid 2003. Den här vinterdödligheten var ju ganska mycket, den var ganska stor. Och sen då vi började med den här egna, vårt eget sätt att bekämpa varroa med teknik, alltså det är inga bekämpningsmedel, bara enligt en speciell teknik, så har vi då kunnat utforma någonting som också gynnar bina. Att vinterdödligheten har varit en vinter på 0,4%, men att det kan också att där räknar man också in bin som dör som annars har varit svaga, att de kanske inte dör på grund av varroa utan de också annars haft en svag nivå på sig. Så att vanligtvis i landet så kan det vara runt en 7%, det brukar sällan vara under 7%, och vi är där mellan 0,2 till 0,5 där, beroende på vintern och vilka samhällen som vi hade då invintrat. Sen med ekologisk biodling är också den här etiska biten, att i konventionell så får man klippa vingarna på drottningen så hon inte svärmar och tar med sig arbetsbin. I ekologisk så där så klipper man inte dessa vingar utan hon får då ta med sig och få ut. Det såklart kan förhärga några grannar att de ser någon biklunga i träden, men det är så som naturen får ha sin gång. Vi hämtar upp den här klungan då och mera jobb för oss, men att etiskt sett så har vi ryggen fri.
Så ska vi ta till nästa och diskutera om era produkter som ni har. Till en början vill jag fråga att är det skillnad på smaken av honungen beroende på var bina pollinerar?
Jo, det är det. Och speciellt här i överlag i Finland har vi väldigt stor mångfald i naturen. Att vi har mycket skog, men vi har också lindor och sånt. Så för vår del så tar vi vara jättegärna på de här skogshonungar och olika blomster där. Vi värdesätter just, även då vi är ekologiska biodlare, att inte sätta våra bikupor på ställen där de kan skadas, till exempel när här vägkanter eller sånt. Och även ifall någon hallonodling eller jordgubbsodling vill att vi ska komma dit med våra bikupor, så frågar vi alltid om bekämpningsmedel. För att bekämpningsmedel är inte så intelligenta att de kan se skillnad på skadedjur eller på nyttodjur. Så därför så fokuserar vi mycket på skogshonungar och blomsterhonung. Skillnaden så kan ju vara just smaken och konsistensen, stora kristaller och små kristaller. Den som vi väldigt gärna tycker om är just junghonungen. Junghonungen är en gömd diamant, om man kan säga så. I världen så finns det en honungsart som anses vara den bästa och den mest antioxidantrika, och det är manukahonung från Nya Zeeland som då transporteras hit till Finland och finns en aktiv försäljning både på internet och på de här specialbutiker. Men junghonungen faller lite genom ens fingrar, man ser inte den, för på andra plats i den här statistiken eller mätningarna så är våran nordisk junghonung. Den här innehåller också väldigt stor mängd antioxidanter och enzymer som också ger den här kraftiga smaken som den har. Junghonung så finns ju här en perfekt produkt som är närproducerad och inte heller fraktad över världen och som väldigt få vet om. Så den här håller vi väldigt, väldigt kärt om. Den är en väldigt sen blomma. Den kommer på sensommaren och där kan vi just vänta på junghonungen och kunna också burka in den som en egen produkt.
Finns det någonting med smaken som gör jung så speciell?
Junghonungen, så först och främst så utseendemässigt är den ju väldigt mörk. Alltså om man säger på blomsterhonung eller helt vanlig skogshonung som är en blandning på olika blommor och växter, så den här så är ju mer sirapsaktig, den är mörkare och eftersmaken är också starkare. Och där är det ju också att de här antioxidanterna och enzymen, att sammansättningen på själva nektar som bina samlar in, gör grunden för honungen och den smak. Och andra blomster som vi också har i sortimentet är till exempel barrskogen. Barrskogen så fick vi för första gången för några år sedan då det var jättevarmt. Och det som är så speciellt med barrskogshonung är att den inte är nektar från blommor, utan det här kommer från honungsdaggen från barrträd där lössen sitter. På grund av detta så är också smaken annorlunda, att den påminner lite mer om lönnsirap än om blomsterhonung i sig. Och den får vi just bland de bigårdar som är nära barrträd. Och som sagt, vi har många bikupor i skogarna. Så denna är en produkt som vi nu har fått de här senaste somrarna. Och som vi också har en egen etikett för och har i butiker. Och även här i besöksgården. Den är smaken då som sagt lite mer sirapsaktig, inte lika stark som junghonungen. Den är lite som, om man kan säga, mellanprodukt sett från smaken. Men väldigt god att sätta just på glass, ringlevergröten och sånt. Att den har fått väldigt stor respons och på så sätt annorlunda också i färgen. Att den är också lika som med djungeln, mörkare, men kristallerna är lite mindre. Och den kan också vara flytande mycket längre, för djunghonungen är ju sån här väldigt seg från start. Medan barskogen kan vara flera månader i flytande form. Maskroshonungen som vi också börjar ta mera vara på, att vi slungar den skilt för sig, och den är väldigt gul i färgen, lite gulare än den här vanliga blomsterhonungen som vi annars har. Den är också speciell för den stelnar snabbt, att den kan vara flytande i några dagar, men sen så börjar den här kristalliseringsprocessen gå igång, och det visar också på en god kvalitet, för honung som är uppvärmd över 37 grader, den stelnar inte på det här sättet. Och också en kvalitetsstämpel kan synas på utsidan av en glasburk. Och där kan man se att det finns luftbubblor som har blivit lämnad kvar mellan de här kristallerna. Och gör formationer som kan se ut som just med lite ljusare färget. Sån här vita mönster på burkens utsida. Och den, åtminstone i Centraleuropa, säger en kvalitetsstämpel. Att där ser man att då har honungen en god kvalitet, för den har inte blivit uppvärmd. Desto mindre de här luftbubblorna, desto mindre kristaller finns det också. Så, och kristallerna gör ju, om det är lite tjockare kristaller, så blir den också så här mera tjock i smaken. Denna har en mjuk smak och väldigt, på så sätt väldigt behaglig att äta. Så denna brukar vi sätta mycket på smörgåsar med ost.
Smakernas Österbotten presenterar producenter och restauranger från runt omkring Österbotten. Vad erbjuds det på? Lyssna på programserien på tisdagar 13:30 och som repris torsdagar 10:30 och lördagar 11:30. Smakernas Österbotten finns även på 7days.fi. Där kan du läsa om våra smakrika äventyr. Nu har vi alltså gått igenom tre olika honungar som ni har. Junghonungen, barskogshonungen och maskroshonungen. Så har ni också olika smaker. Berätta lite om det här.
Jo, så när vi flyttade till Finland så insåg vi också att den här matkulturen är ju såklart, den skiljer sig från Europa och centrala Europa och Luxemburg, där honung används som sylt, att man sätter den på smörgåsar, man sätter den på plättar och sånt, att den används också för rikligt i matlagning. Medan i Finland var det många som ville dricka honung i tevatten. Och därför blev det ju en sån här, okej, hur ska vi kunna skilja oss från alla andra biolings företag här och producenter, att vad kan vi locka folk till och att inspirera till att använda honung. Och då var det just de här smaksatta produkterna där vi tillsätter en smak som då kan ge mervärde i matlagning, i kulinariskt eller just när man dricker te. Vi började 2003, vi hade ganska många olika smaker till början, men att vi har sållat bort och har nu då 6 stycken smaker som vi har året om och en säsongsmak under julen. Så det är produkten som finns, att den som är ekologisk av de här tillsammans med barskog, maskros och djung är då honung med smak av havtorn. Och denna är med havtornssaft, att med ekologisk havtornssaft, och därför har den också den här ekologiska märket på sig. Och den här havtornen har speciellt blivit omtyckt bland de som äter älgkött, att den marinader till älg blir jättegod med den här honungen. Att där har vi fått jättemycket feedback av den. Men också av de som tycker mer om grönsaker, att göra grönsaksvokar och sånt. Att just ringla havtorn, för den har en väldigt bra balans mellan den här honungens sötma och även havtornens egna syrlighet. Så den är en sån här superprodukt som vi tycker om att förmedla ut. Och speciellt också då den är ekologisk. Sen så har vi då 6 andra smaker, det är också från vår ekologiska biodling, men i och med att det är eteriska oljor som vi har tillsatt, så därför kan vi inte ha dem med ekologisk label. Och det är någonting som vi också själva vill utveckla vidare till få alla ekologiska, men som sagt, det får vi måste se hur marknaden ser ut, att nu finns det enbart att tillgå oss eteriska oljor som inte är ekologiska. Och vi har mango lime som är en av av favoriterna som vi säljer året om, som tillsammans med citron och apelsin är då citrussmaker och passar bra med kyckling på grönsaker. De är på så sätt mångsidiga både i matlagning och i te. Därefter så har vi de som vi säljer väldigt mycket under våren och hösten, och det är ju eukalyptus och pepparmynta. Vi har dem året om, men att de säljs bra under just säsongerna när förkylningarna härjar i samhället. Under julen så har vi en Christmas edition som vi har i vissa butiker och här på gårdsbutiken, och denna är ju en burk honung med massa julstämning i. Det är en blandning med apelsin, kardemumma, anis och kanel, vilket alla fyra ger en väldigt god så här smakupplevelse som man kan sätta också i varm choklad. Man kan göra panna cotta av den eller annars bara njuta på gröten och få lite julstämning.
Vad är din egna favorithonung?
Det är mangolime och havtorn, för jag älskar just den här syrligheten, för syra passar så bra i honung som i sig själv är ju jättesöt. Så jag blandar med dessa två, att om jag gör någon kyckling så är det absolut mangolime, men ifall jag till exempel har någon nötkött och sånt, så blir det nog att jag marinerar lite lök med havtorn och har det ovanpå köttet. Men jag vet åtminstone att min muffa, han älskar citronhonungen, för då jag röker lax i vår rökugn, så då ska det vara citronhonung ovanpå laxen och blåmögelosten. Det är en kombination som verkligen den går långt.
Var någonstans sätter ni på burk era produkter?
Vi sätter de här på burk på Marksgård, så vi gör hela processen, allt från att avla våra egna drottningar, vi har egen bivax, och då på så sätt så känns det naturligt också att göra produktionerna själva, att ta ut honungen från bivaxramarna, ha den och lagras här och även då fylla på den i burkar. Så därför så blir det ju också en sån här en naturlig helhet där vi ansvara från början och start och se att kvaliteten håller, och även självkontrollen där, att vi vet att det inte fallerar någon hos någon mellanhand, utan att det är vi som har kontroll på hela den här produktionslinjen.
Och du nämnde bivax här också. Vad har ni för andra produkter förutom honungen?
Om vi fortsätter med det här med bivax, att där i vår biodling så använder vi enbart vårt egna bivax. Och det här är en väldigt viktig del i biodling, att bivax är ju kärlet för bina, att dit sätter de honungen, att bivax är runt omkring, så det förvarar ju honungen. Och därför ifall man har bivax som är förorenat, så kan det också på så sätt ta sig till honungen. Så i och med att vi använder vårt eget bivax så vet vi att det är kvalitet. Det finns inga föroreningar, för vi har också testat vår bivax. Vi skickade det till Tyskland, till ett universitetslabb. Där får vi också tillbaka svaren att det är rent. Där finns inga bekämpningsmedel och inga oxalsyror. Och det är också självklart, för vi använder inte någon av dessa. Ifall vi skulle ta från andra biodlare så kan det här också då orsaka föroreningar. Så därför använder vi vårt eget bivax helt igenom. Och det gör ju också att det är någonting som vi är stolta över och vill sälja vidare. Så här kan man som köpa av oss då bivax i klimp eller på kilo i små korn. Där man till exempel, om man vill göra egna krämer, till exempel body lotions, deodoranter, så kan man komma hit och köpa bivax och få en ren produkt och även certifikat på det ekologiskt, samt att det har blivit testat. Att man också, som om man själv är mån om att ha rena produkter, så kan vi då erbjuda det. Vi också återförsäljer av bivax till företag här runt omkring, att till exempel M-Handmade använder vårt bivax i sina krämer, och det känner vi också glada för att folk tar emot. Så bivax kan man då på så sätt sätta på huden, man kan göra sån här biwraps som man kan paketera in mat. Sen så är också bivax jättefin att titta på eller till och med bränna upp, för vi har bivaxljus. Och bivaxljusen har sen vi varit i Luxemburg en stor del, att många av våra former som vi använder kommer från just Luxemburg, att de har vi fortsatt att använda. De är väldigt god kvalitet och bivaxljusen blir jättefina. Att det var en av de första här i Österbotten som hade bivaxljusen på försäljning på marknader. Och vi brukar ha ganska mycket under julsäsongen, för då är det också biavaxljusen en av huvudattraktionerna, så att säga. För det, man vill ha någon, en jättekiva present åt någon eller ha själv för att höja upp julstämningen. Så bivaxljus finns då som stöpta också. Det är ju en färdighet som biodlaren gör, att han stöper bivaxljus som på gammalt sätt som han har lärt sig av sin farfar, och även rullade bivaxljus där man rullar. Och där får man den här karaktäristiska sexkanterna som också bina använder då de ska bygga de här cellerna där honungen förvaras. Så att det är ju sån här vanlig syn då man pratar om bioling, just de här sexkanterna eller sexhörningarna. Så de är väldigt fina också en sån här traditionell sätt att göra ljus på. Utöver de här så har vi även kosttillskott, det är pollen och bibröd, alltså perga. De här är väldigt okända för oss i Österbotten och även i Finland överlag, men att i centrala Europa och även i Ryssland så har de här blivit använt väldigt flitigt. Speciellt perga som är en sån här superfood där man kan få både mjölksyrebakterier, honung och pollen, och kroppen kan jättelätta upp de här ämnena. Att de här produkterna så använder ju bina i sig som mat då. Och det som lämnar över det tar vi ut ur bikupan och torkar på låg värme för att behålla alla de här näringsvärdena i dem. Det är någonting som ökar till lite i och med det är en naturlig produkt, att vi har inte tillsatt någonting, men ändå så har de fulla med vitaminer och mineraler som vi behöver. Att det är binas förtjänst.
Ni har flera jättehärliga produkter. Varstans har ni återförsäljare?
Vi täcker väldigt bra det här Österbotten, att här i Pedersöre och Jakobstad har vi egentligen i nästan varje butik, att här kan man få det både i K-affärer och i S-affärer. Uppe i Kokkola, där finns vi just i de här lite större, till exempel Prisma och Minimani. Nere i Vasa, där har vi också lite mer av de här mindre butikerna. Allt från Stundars, Ekosoppi, VV Lisa Koski. Vi har också vid Fiskdisken, där vi Halpa Halli. Att man kan nog hitta gott våra produkter, att såklart utbudet skiljer sig från butik till butik. Några har på provision, så där finns det ju mer utbud då. Och på så sätt kan man få mycket med sig hem. Medan det mesta har vi ju här i vår gårdsbutik. Vi är också aktiva vid det här rekordförsäljningen här i Jakobstad. Så att man, det är ju ett sån här en väldigt fin sätt där man kan köpa direkt från producenten. Och också komma direkt och prata med oss om man har frågor. Eller behöver lite inspiration. Så de här rekordutdelningarna tycker vi väldigt mycket om. Och hittills har vi nog mest varit i Jakobstad, men i framtiden vill vi nog som delta i flera av dem. Men det är ett ställe som vi tänker på, och marknader. Att vi är ute på marknader, där julmarknader, vi har till och med varit på julmarknad i Åbo. Och även här i Österbotten och närområde. Vi hade också en som ringde oss från Stockholm som ville ha honung. Han hade sett djunghonung och den här vanliga blomsterhonungen och ville ha den till Stockholm. Så vi hade också i några butiker där i ICAN i Stockholm finns honung från Marksgård att köpas.
Och till följande så ska vi prata med Marina. Ni har det helt superfint och idylliskt här ute vid Marksgård. Berätta lite närmare om vad allt ni erbjuder här.
I nuläget så kan vi ta emot grupper i det här torpet där vi sitter idag. Och där så kan man då beställa kaffe, torta, både salt och söt. Och så får man också vara i det här rummet och ha sitt styrelsemöte om man önskar, eller sin lilla möte med sin förening eller någonting. Sommartid så har vi en glassförsäljning, om man följer med på det här Instagram och Facebook när vi har deras öppethållningstider. Och där har vi också butik av våra produkter. Och så har vi den här utvecklingen på gården, så eftersom jag då för 2 år sedan valde att utbilda mig till bagarkonditor, så tänker jag göra någonting av mitt nya yrke och skapa ett gårdsbageri. Där jag då kan fortsätta att göra tårtor som jag brinner för. Men även då bröd och bulla och sånt som jag kan tro att kunder vill ha. Jag kommer också att fokusera förstås att baka med honung. Och har då kanske mer recept som är honungsbaserade än andra har. Där har jag också tänkt att ha ett café. som jag då har öppet säkert mera på sommar, men det är även då beställningscafé för grupper. Att jag märkte med tiden att det här lilla torpet så är lite för litet, att gärna lite större. Och där kommer då att WC och vara rörelseanpassat, så bättre för alla kundgrupper. Purmo är ju väldigt vackert, så man kan ju gärna då kombinera Marksgård med till exempel Utterleden och en utflykt till Lostenen. Och här på gården så får man då upplevelsen och även då kaffe och något gott att äta. Så jag tror att det här blir bra.
Och du har bakat en jättefin och god tårta till oss idag. Är det möjligt att beställa tårtor av dig också?
Jag bakar nu, jag har startat, så det är småskaligt, min bageri. Jag har ett litet utrymme, så jag är begränsad med salta och söta tårtor, men även veganska och med anpassade för olika allergier, så går det riktigt bra att göra. Och här vill jag gärna utvecklas i.
Här till slut ännu ska jag fråga, kanske Larissa kan svara på frågan, att var hittar man information, kontaktuppgifter och sånt om Marksgård?
Jo, som mamma här just nämnde lite, att just Instagram och Facebook, där har vi ju först och främst att vi kan ge information om våra produkter eller just någon sån här happening som vi har något öppet hus eller helt vanliga uppehållningstider just på sommaren, som om man är på vägen hit. Man kan också bara ringa oss, så har vi öppet, att det brukar alltid vara någon hemma som kan hjälpa en om man har vägarna förbi. Så spontan besökare brukar vi också ha, och alla är så välkomna så. Utöver Instagram och Facebook, där vi heter då Marksgård, så har vi även en hemsida som blir färdig just här i vårvinter, och där finns det jättemycket läsning om våra produkter, om vår verksamhet, men också vilka butiker vi har våra produkter i. Alltså det finns där en lista var man kan hitta dem, plus då kontaktuppgifter och adress, att det är www.marksgård.fi.
Tusen tack, det har varit en jättehärlig eftermiddag här i Marksgård, och jag önskar er all succé till sommaren och på en fin och honungsrik sommar.
Tusen tack.
Jo, tack.
Tack ska du ha.